Ja, hon är ju lite doldis men ändå inte doldis. Hon står bakom många produktioner, bland annat Hollywoodfruar och Paradise Hotel. Ja, hon står även bakom Tinder-svindlaren som nu går på TV4. Men så dålig ser du inte, Isabel Monfrini. Du har ju din egen podd också, This is 40. Som handlar lite om livet och ja, en del skitsnack. Jag vet, ja. Mest om dina barn kanske.
Ja, då är det skitsnack.
Nej, men och massa annat beauty tips ja, och så vidare. Som du har med din kompis.
Ja, med Karin Bastin, precis. This is 40-podd. Jag står bakom är väl lite att ta i, tycker jag. Alltså, jag har inte med tv-produktionen jag arbetat med. Ja, det är ju, man är ju ett helt team så att säga. Alltså, men jag har jobbat mycket med tv sen jag var typ väldigt ung.
Fast nu handlar det om dig, så då, då
ja, lyfter precis,
vi dig.
Ja, precis. Men stå bakom låter ju som om att det är jag som både har utvecklat, sålt in, producerat. Ja, det stämmer inte. Utan jag först började jag som projektledare tidigt. Det var en kvinna på Titan Television som heter Ingrid von Porat som tog in mig typ när jag var, jag kommer inte ihåg. Alltså du vet, det här är 89 eller någonting.
Var inte så Peter.
Nej, nej.
Välkommen hit, Isabel Monfrini.
Okej, vad roligt det.
Innan vi kommer in på din karriär, du är fyra barns mamma, du är nyseparerad.
Mm, ja, vi är precis, vi håller på att skilja oss.
Ja.
Mm.
Ja, men du ser ju glad ut.
Ja, man fake it till you make it, baby.
Okej, okay. Hon har bott i LA som nu.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi kommer in på hela din livsresa så vill jag såklart höra lite om din bakgrund och uppväxt.
Ja, jag är schweizare då. Jag föddes i Schweiz. Min pappa är schweizare och min mamma är svensk. Och de träffades när jag var 16 år sedan efter hon hade pluggat klart. Och så gick hon till, åkte hon till Schweiz och de var ihop sedan de var 16. Och så jag föddes i Schweiz och min stora syster också. Och sen skilde de sig och så flyttade vi tillbaka till Sverige och
allihopa?
Ja, då var vi bara två syskon vid det laget.
Mamma, pappa och två
nej,
barn?
Nej, pappa stannade i Schweiz. Han har ingenting med Sverige att göra förutom att han har varit gift många gånger, men två gånger har de varit svenskor. Han gillar tjejer.
Han gillar blonda tjejer.
Ja, det vet du fan om de var blonda.
Ingrid från Sverige.
Han var gift med Titti Vaktmeister också. Så att, efter min mamma då. Som har gått bort ju tyvärr. Men, och så att jag, därför kan han faktiskt prata svenska också. Han är väldigt, så man pratar liksom lite alla möjliga språk med honom. Och det är därför jag också då skorrar på R-en. För att mitt första språk var ju franska. Men sen har jag alltid bott i Stockholm, men jag låter så här, jag tror jag har efter jag var ganska ung då, ju, när jag var bara 2,5 när jag flyttade till Stockholm. Men jag måste ha lyssnat på min syrra, Ia alltså, Victoria Manfrini som hon heter, som var lite äldre, som är 3 år äldre än vad jag är. Och då förmodligen gått, jag vet inte, men jag skorrar på R-en i alla fall fortfarande. Nu skulle det vara konstigt att byta. Jag kan ju säga
du kan ju hitta på att du är från Småland också.
Jo, jag vet, men vad är det som kan bli lite jobbigt? Folk bara, är det skånska eller Småland som försöker vara stockholmska? Liksom? Men jag låter så här. Ja.
Du är den du är.
Jag är den jag är.
Och Så att, då skiljer de sig ändå rätt tidigt, dina föräldrar.
Ja, men de hade ju varit tillsammans när de var 16.
Exakt,
så att de hade ju varit ihop i 15, jag vet inte hur länge. Men ja, precis. Mamma var väl... Vad kan de ha varit? Jag vet faktiskt inte ens. 31-32 kanske de skiljer sig. Men de gifte om sig bägge två väldigt snabbt. Och så har det fortsatt i min familj. Man skiljer sig och gifter sig. Och alla är jättebra kompisar. Min mamma är gudmor till min pappas sista barn.
Hur många fruar har din pappa haft?
4 fruar, men han har barn med en som han inte var gift med också. Han har 7 barn.
Varför tror du inte han får de här äktenskapen att hålla?
Nej, men för att han är... Eller äktenskapen att hålla, men... alltså, det han får är ju... Han är väldigt romantisk. Jag tror att han blir lätt kär, är min analys. Men han är ju alltså bästa kompis med alla sina ex. Och även fast han liksom kan ha varit otrogen och sådana grejer, så lyckas han liksom behålla en vänskap som är väldigt både varm och djup faktiskt, till och med. Alltså det är som till exempel som att min mamma, alltså han ser till också att kvinnorna gillar varandra. Så att min mamma är gudmor då till min pappas sista barn till exempel, som bara är 22 år gammal nu då, Bianca. Men ja, han har någon förmåga med det där. Han är väldigt... Ja, men han har bara det där i sig. Jag vet inte hur...
Men det är ju väldigt trevligt.
Ja, det är supertrevligt. Men han är liksom en väldigt så här, intressant person på det sättet. För man tänker så här, gud, många, framförallt alla hans kvinnor borde ha liksom varit jättearga på. Men han är väldigt likable.
Man kanske har varit generös mot alla kvinnor och sett till så att de har ett bra liv.
Ja, och så tror jag humor. Han är rolig, väldigt rolig. Han är ganska blyg egentligen. Han är inte en sån där person som, alltså i alla fall så som jag uppfattar mig själv. Jag är ganska extrovert på ett sätt, men han är också jätteextrovert när man känner honom. Men han har inget behov av att bli älskad. Eller, så man där märker, han, när man väl känner honom, då får man allt. Men när jag kan ju gå in i ett rum och säga, alla måste älska mig här. Jag har behov av det liksom. Och så är inte han. Så han blir liksom intressant på det sättet.
It's not the having, it's the getting. Ja, man ska vara lite untouchable.
Man ska ju göra, jag vet. Jag försöker lära mig det går inte jättebra.
Men man är där man är.
Ja.
Jag försöker också ibland täppa till munnen, men då spricker det där nere istället. Man vill prata med alla.
Men konstigt nog, jag vill också bli älskad av alla. Och det är ganska oförmigt tycker jag.
Ja, men det har väl sina fördelar också. Man vill att folk ska gilla en, alltså du vill bättre det.
Jo, jag vet, men då kan man inte heller vara lite så som jag är, som typ säger vad jag tycker. Och...
Fast det gör du väl ändå?
Det är ju det jag gör, men ja. då blir jag ju självkritisk då.
Ja.
Alltså då blir det så här, då blir det ett självhat. Var jag tvungen att säga det? Nej. Eftersom jag vill ju bara bli älskad av den här personen egentligen.
Ja, men ändå så finns det väl någon inre kompass som säger vad den du är.
Ja, jag vet inte. Jag jobbar med det där faktiskt lite, tycker jag själv. Men att jag tycker att det är jobbigt att jag hela tiden måste höras och prata för mycket och sådär.
Ja, fast jag tycker för sig det är kul med människor som tar plats.
Ja, vad kul.
Och nu pratar jag inte om mig själv. När ni växte upp då i Sverige, du bodde här innan du flyttade till LA, så växte du upp här. Hade du mycket kontakt med pappa och den nya frun? Och det var aldrig så att det var en svartsjuka från... Man brukar ju, i många familjer så blir det nya frun, hon skiljer på sina egna barn och styr barnen och så vidare.
Nej, men alltså, först så fanns det ju inte riktigt någon ny fru förrän egentligen den sista. Alltså då var även fast han fick barn med en, och så var han gift med en annan som han inte fick några barn med också. Eller 2 andra som han inte fick barn med faktiskt. Och Titti till exempel, den andra svenska tjejen, jag var så liten när de var gifta, så jag minns mest att hon var ju liksom, vad var hon, modell va? Men de fick ju aldrig några barn, och sen var det nummer 3 fick inte heller några barn. Sen fick han ju ett barn då med en kvinna som han inte var gift med. Och sen den fjärde frun då, som han fick 4 barn med. Och där, hon var fantastisk. Alltså hon har verkligen varit som en riktig styrmamma. Och det är hon också som har gjort att den här stora familjen av 7 syskon har liksom hållit ihop. För varje natt någon har nattat dem, så är det godnatt till systern, de här 3, då jag Ia och Gloria. Godnatt till liksom syrorna som inte är där. Och liksom verkligen hela tiden tagit in oss i sammanhang. Sådär.
Det
krävs ju en mamma för det. Mm. Även fast pappa kanske gick och sa... Det var ju nog första gången pappa hade liksom en riktig familj på ett sätt och vis. Som de levde ihop i 20 år och fick 4 barn. Och då var han inte 25. Han var inte ett barn då. Utan han var vuxen.
Och vilket land kommer hon ifrån?
Judith, styrmamma. Ja. Hon är schweizisk också.
Okay.
Men hon var ju väldigt, hon är ju ung. Hon är född 68. Så att,
och pappa är född?
44.
Mm. Så 24 år äldre.
Mm. Men det är jag jättevan. Alltså det, så har han alltid jobbat. Men,
ja, ja.
Alltså det är så
ja, jag med.
Ja, jag vet att du jobbar så. Men... Det är lika bra att ta de mogna och rika, eller hur?
Ja, han var tyvärr inte alltför mogen. Han överlever hos alla, tror jag.
Ja, det är samma sak med min pappa.
Så du har fortfarande idag jättebra relation till din senaste styrmamma?
Ja, absolut. Verkligen. Väldigt nära.
Och så växer upp i Sverige. Det är du och din syster då.
Mm. Och sen får vi en till syster, för min mamma gifter om sig också.
Hur många gånger har mamma gift om sig då?
2 gånger efter pappa.
Men fick ingen barn med?
Sista har hon ingen barn med. Men nummer 2 fick hon 1 barn med.
Och ni har också jättebra relation. Mm. Så ditt liv här präglades egentligen av att leva med din styvpappa, kan man ju säga.
Ja, det kan man väl säga. När jag var liten, som då var ju då min andra syras, alltså Palle kallas hon för, pappa. Robert heter han.
Hur var han då?
Ja, men han är väldigt snäll, tycker jag. Men det var inte så att, jag tycker väldigt mycket om honom idag. Men, och han var nog en väldigt, han tyckte väldigt mycket om oss också, både jag och jag. Men sen så skilde ju de sig, och så, då var det liksom, det är inte så, alltså när vi ses, eftersom vi alla ses hela tiden, det är ju tomten i far till alla barn liksom hela tiden, alla är kompisar med alla, och det på ett sätt då, och jag har haft perioder i mitt liv som jag tyckte att det har varit lite märkligt liksom, att herregud, för är det helt känslokallt eller är det sunt liksom?
Ja, eller så tänker man, det är inte som alla andras familjer, och då känner man sig annorlunda bara därför. Men det behöver inte betyda att det är negativt.
Ja, men jag tänker att under min barndom så har jag nästan skrytit om det. Att jag tyckte att det har varit coolt på något sätt liksom. Att jag har varit så, hade så många vänner där skilsmässigt, som där de inte kunde prata med varandra och sånt där. Men sen har jag haft perioder då jag har varit så, men gud, håller de på med? Och nu är jag nog tillbaka till att nu är det så mycket vanligare också. Folk separerar ju och är vänner ofta. Så nu är det inte ens, nu är det ingenting på något sätt.
Och din syster, din hel syster har ju barn med Johan Promen.
Ja, precis. Det var jag som födde ihop Johan och Mia.
Hur känns det då?
Ja, men det är ju väldigt kul.
Blev du match made in heaven?
Ja, det tycker jag verkligen, är som det också funkade och själva barnagörandet.
Ja, vad hände? Berätta.
Men de gjorde IVF.
Ja, men varför? Hur kom det?
Nej, men för vi jobbade med Hollywoodfruar, jag och Johan. I LA. Det var 40 grader varmt, kommer jag ihåg. Filip, min man, var borta på jobb. Han är reklamfilmsregissör, så han reser väldigt mycket. Och vi satt i ett hus och skulle hålla på med de här fruarna och höll på att gå in i väggen. Och så var det så här. Och jag och Johan har jobbat mycket ihop genom åren med tv, för han är ju caster också. Och då var det så här, ja, jag vill verkligen ha barn och så. Och jag bara, men ska vi inte kolla med Ia då? För han visste ju vem Ia var, men han kände inte Ia. Ja, men du kan ju kolla. Och så kollade med Ia, och så till slut, Ia var lite liksom, ja, det var inte direkt så här, ja, var kul, men ja, man kan ju träffas i alla fall, och det blir ju liksom lite som att säga, vi ska köpa en, eller jag vet inte vad, jag vill köpa en hundvalp, och så går man och tittar på hundvalpen, då köper man ju hundvalpen, alltså det är så här, om man vet, om man träffas, ska man gå därifrån och bara, nej, vi skiter i det, det blir ju inte riktigt så.
Och hur gammal var Ia då vid det här laget? För
43.
Då var hon singel, hon var 43 och ville ha barn.
Nej, hon vill, det får du fråga henne, det vet jag inte, men det skulle jag skulle inte säga att det var någonting hon tänkte på, men
något du tänkte åt
jag
henne.
Tänkte, men så det var därför hon också var motvillig, men ja, vi alla har väl en romantisk och kanske en samhällssyn på hur det ska vara när man får barn liksom, så att jag vet inte, så det där är nog en mer personlig fråga till henne, men däremot efter träffen så bestämde hon sig för att vi kan ju försöka i alla fall, och så gick det. Det kom lilla Valentino.
Och hur glad är din syrra idag för det?
Jag är väldigt glad, såklart.
Ditt liv, du hamnar ju i tv-branschen rätt tidigt ju, som 18-åring.
Mm, 18 eller 19, sådär. Men det var ju det man skulle göra då. Det var innan IT, alltså, det var det som var tufft att arbeta med, så då blev det bara så att jag gjorde det.
Och vad var ditt första jobb?
Jag proddassade på 3 långfilmer i Paris. Så jag jobbade med 3 långfilmer med Jean-Paul Belmondo då. Alltså inte bara, det råkade bli att han spelade i alla dem, men och det var ju en väldigt intressant period. Men, och sen så när jag kom tillbaka till Sverige så, vad gjorde jag? Jo, då på något sätt fick jag tag då i Inge, eller så jag hörde av mig till Inge. Jag kommer inte riktigt här så länge sedan, men till slut så i alla fall så ringde jag till, eller fick tag på Inge från Parat, som då var någon sorts chef på Titan Television. Och då sa han bara så, har man arbetat som proddas i Paris, då kan man göra allt. Och så fick jag liksom en ganska bra tjänst på Titan, som och jag gjorde massa olika galor av olika slag, live sända galor som projektledare och så, produktionsledare och projektledare. Ja, och sen så rullade det på som det gör. Men jag har varit frilansare i princip hela mitt liv.
Men var det inte förrän du skulle göra Hollywoodfruar som du flyttade till LA?
Nej, jag flyttade till LA på grund av att min man är reklamfilmsregissör. Eller ja, min före detta man får man väl säga då nu. Men och till slut, du vet, jag gjorde jättemycket utlandsproduktioner. Han reste hela tiden, så vi såg nästan knappt varandra. Han var då 27 och jag var 30. Och då var det så, ja, men ska jag ta hösten, som jag var frilansare då, så sa jag, ska vi ta hösten i LA då? Det var 2006. Och så liksom började komma tillbaka efter jul och börja jobba då tillbaka i Sverige. Och då hade vi försökt få barn ett tag också. Men eftersom vi aldrig såg, så var ju det också lite småsvårt. Och så när jag kommer till LA då kommer jag ihåg att jag skulle gå på Kristallen. Så han hade åkt tidigare. Jag tror det kan vara typ första året Kristallen gick kanske. Men varför jag tyckte det var så viktigt att gå på Kristallen annars, men... Ja, då, och så gick jag på den, så jag skulle flyga senare. Och så när jag kommer då till LA, han hade redan köpt ett hus där då, så var jag så här, gud vad konstigt jag känner mig. Är det jetlag? Varför går jag upp och kissar hela nätterna? Jetlag och att vara gravid har ju väldigt lika symptom. Ja, och då visade det sig att jag redan var på smällen då. Och sen föddes ju då Selma i maj 2007.
Men när du flyttade till LA då 2006,
ja,
2005.
Vi var där 2006.
Ja.
Och sen så ville jag föda Selma hemma, du vet, för det var liksom, det kunde man, eller jag ville liksom inte föda mitt första barn i Amerika. Och på den tiden så var det ju inte liksom, fanns ju ingen svensk community i LA eller så. Det var ju liksom som att åka till Bora Bora och vara i LA. Folk åkte ju, om svenskar åkte ju till New York då, så det var ju ganska ensamt för mig. Jag gick omkring där, jag spelade väldigt mycket poker på den tiden, så jag gick omkring och åkte till så här pokerkasinon högra vid och satt och tävlade med gubbar som satt och räckte vid borden. Och folk såg mig komma in där med magen. För jag hade ju inget annat att göra. Filip jobbade ju och jag ville ju ändå vara med honom när vi var gravida med första barnet och sådär liksom. Men sen åkte vi hem där i april för att föda då Selma. Och sen så åkte vi tillbaka efter sommaren. Och sen så kom ju kraschen där 2008 i USA. Och då hade vi faktiskt redan sålt det huset som Filip hade köpt. För det var, jag trivdes aldrig där heller. Precis innan, i december 2007 måste det ha varit då. Och då flyttade vi hem hela 2008. För då fick Filip bara europeiska jobb. För USA var ju liksom wiped out of the world 2008, kan man väl säga.
Inga jobb bankkraschen.
Ja, bankkraschen. Inga jobb kom därifrån längre liksom. För Filip har alltid arbetat väldigt mycket med amerikansk. Alltså, det var ju därför han bodde i LA. Redan när vi träffades bodde han i LA. Så att och gjorde amerikanska jobb då. Så att, men då var det ju toppen, för då kunde vi bo kvar då i Sverige. Och sen föddes August 2008 på julen. Och sen då flyttade vi tillbaka i januari 2009 till LA.
Och kunde ni köpa billigt hus?
Ja, det var så kul. Vi hade sett ett hus typ 2 år innan, eller liksom när vi var där. Så fort jag kom in i det, jag måste bo här. Jag måste bo i det här huset. Men då hade vi inte råd med det. Och sen så sitter jag högravid på Jarovski och jobbar med någon produktion typ i november 2008. En månad innan August skulle födas. Och då ser jag att då det här huset som vi hade sett för innan blir bank-owned. Ja, det betyder ju att det halveras liksom i summan ungefär. Och då var Filip i LA på ett jobb. Och då bara, gå dit, kolla för vi kan köpa det. Så köpte vi det. Så kom vi dit mitt i natten, 2 år senare. Jag hade inte sett det på 2 år då. Med 2 små barn. Och gick in där i det här huset. Började leva.
Du ser, du är så synsk.
Ja, men det huset hade verkligen något speciellt. Sen, eller har något speciellt. Sen var det kul, för det var ju så här, man ville, när vi skulle flytta, vi bestämde oss för att flytta hem, då var det ju speciellt för att vi ville inte, det är ett hus man inte vill ge till vem som helst. Så det var så, ett fantastiskt vibe i det här huset.
Var ligger det någonstans?
I Los Feliz. Eller Los Feliz kan man säga. Typ till höger om Hollywood-skylten kan man säga. I Hollywood Hills. Fast okay, is,
du,
lite mer is.
Du säger ingenting.
Men, nej, men du vet ju vad Hollywood-skylten är.
Ja, ja, uppe i bergen.
Ja, till höger om Hollywood.
Alltså Hollywood, alltså till höger om det.
Ja, till höger om själva Hollywood-skylten. Ganska nära själva Hollywood. Hollywood-skylten.
Men var då, det med pool och allting då?
Ja, ja. Det måste man ha. Eller, eller ja, förlåt, det låter ju, men det har man. Men då köpte faktiskt Dan Levy det från Schitt's Creek. Ja, det är en jättehärlig skådis som är vars son, pappa till, eller son till Eugene Levy. 2 jättekändisar. Men, och han är så jävla härlig typ. Jag blev så glad att jag vet att det fortsätter här, ett härligt liv i det huset.
Och då kunde ni sälja för dubbla pengarna såklart.
Ja, det är ett hus. Det är det bästa köpet vi har gjort skulle jag säga. Men man var ju alltid tvungen att renovera. Och att bo i Amerika kostar ju skjortan. Ja. Alltså. Så att det blir aldrig någonting över ändå liksom.
Man måste ju leva också.
Ja, det har jag med. Exakt.
När började du med Hollywoodfruarna?
Ja, men det gjorde jag ganska snabbt. För jag hade jobbat mycket på Meter. Och sen så blev det ju så att de gjorde ju en pilot där med 4 avsnitt med Anna Anka och det. Och då gick ju det så bra. Och så bara, shit, men Isse är ju LA. Liksom. Det var ju bra. Ja, så då kom jag in liksom som en svans kan man säga på de där 4 avsnitten som hade redan gjorts liksom, för att då skulle man ju producera snabbt 4 till för att det skulle bli en hel säsong. Och sen kom säsong 2. Sen tror jag det var, sen så byttes vi producent och blev John Promell producent, och då tror jag det var så att jag tror jag var gravid med Gösta, alltså min tredje barn, när jag kom på liksom, alltså redan innan hade jag ju blivit skitdålig, för jag var ju liksom ingenstans, jag var inte på jobbet 100% och jag var inte hemma till 100%, för när man gör Hollywoodfruar till exempel, då måste man ju prata med de här tanteluringarna hela tiden, de är oroliga för saker och det är en inspelning, det där måste klippas bort, jag sa sådär och så, det är ganska knepigt. Så jag kunde ringa liksom 12 på natten när jag skulle ta de här samtalen och så. Sen när Johan kom in måste jag säga.
Anna Anka.
Ja, men då hade Anna slutat tror jag. Då hade jag med Pavi och Lena och dem. Och det var den säsongen. Men det är inte det. Det är ens jobb att göra det. Men problemet var att jag hade också 2 små barn. Liksom. Och dessutom tjänade jag ju svenska pengar. Så att hela min lön gick ju typ till att betala min nanny. Alltså det blev ju liksom så här. Alltså vad ska jag göra? Vad ska jag välja här så att säga? Och då valde jag familjen. Och sen jobbade jag inte på 7 eller 8 år och var hemma och fick då 2 barn till. Det var när jag var gravid med Gösta som jag slutade arbeta.
3 barn, tre.
Ja, tre, och sen fick jag mitt 4:e barn också då. Jag fick ju 4 barn på 6 år.
jag vet. Nej, men det är helt otroligt. Du jobbar. Då hann du träffa din man, för innan gjorde du inte det. Jag vill också bara förklara att när man jobbar på Jarovski och Meter, det är kanske inte alla som vet vad det är, men det är produktionsbolag. Det är de som skapar serier och de här vad kan man säga, docusåporna, ja, alltså, åt kanalerna.
Exakt, tv-kanaler producerar ingenting själva förutom SVT har lite inhouse, men allting läggs ut på produktionsbolag. Så till exempel om när jag säger att nu har jag ju precis jobbat som researcher på den svenska Tinderbedragaren som har gått på TV4, då kan jag lika gärna nu göra för någonting för Viaplay till exempel.
Exakt.
Så man jobbar för alla kanaler.
Exakt.
Det man har ingen, så folk,
för
många
de
tror,
köper ju från de här produktionsbolagen.
Precis. Många tror att man jobbar då. Ah, jobbar du på TV4? Men så funkar det inte.
Nej. Bra förklarat. Och sen har du fått dina fyra barn. Men du och Johan är ju väldigt nära, eller hur?
Ja.
Mm. Och när han då kom till Hollywood fruar, kände du inte att du kunde få lite avlastning
jo,
där?
Jo, absolut. Det är ju Johan Primells
styrka.
En av hans styrkor är ju verkligen att han kan prata med tjejer. Mm. Eller med kärringar som oss. Nej, men alltså det fick jag absolut. Men det var mer att då hade jag för mycket med tre barn. Som ska köra, alltså LA är liksom något annat än Sverige. Där måste nästan en person vara hemma om det ska finnas någon sorts familjär känsla. Och faktum är att de flesta i mitt fall av mina kompisar, kanske inte av svenska gänget så mycket, men även där faktiskt, så var det faktiskt ofta mannen som var hemma, inte kvinnan. Så jag vet inte, det är ofta att det ska vara, att man skulle kalla det för sexistiskt då, eller varför ska mamma vara hemma? Men så var, tycker inte jag det är i LA, utan jag tycker att det är verkligen en blandning. Men oftast är någon hemma.
Och man måste ju förstå att det tar en timme att skjutsa till skolan, det tar en
och
timme...
De kan inte ta sig hem själva, och det beror ju på vad du väljer för sorts liv. Men jag kände tidigt att ska man skaffa så många barn, då får man också ta ansvar för dem på något sätt.
Sen väljer du ju, du lever där. Gillar du livet i Los Angeles?
Ja, det gjorde jag. Men,
vad gör man?
Nej, men det är ju skittrevligt. Men det är ju, alltså, och dessutom det blev det ju så då att efter åren som gick så dök det ju upp mer och mer svenskar. Och det var ju inte svenskar som man inte kände, utan det var ju tv-människor. Och,
Jonas Åkerlund bor där.
Ja, honom umgås jag inte med. Men man träffar honom på fester och så. Men det är ju ett jättestort svensk community. Även svenskar man inte ens känner, alltså som man inte ens har träffat. Som man bara, va? Har du bott där? Men det var ju väldigt många som man verkligen kände väl. Jag menar Henrik Bastin till exempel, jag har ju känt sedan jag var 7 år gammal. Och Karin Bastin som han är gift med har jag ju känt sedan jag var 18. För hon jobbade också på Titan samtidigt som jag. Med Silikon då, på den tiden. Men, så att det, och även då Jenny och Filip Hammar som var gifta då, och även Sigge och Malin bodde ju bara 2 hus ifrån oss, alltså Eklunds. 2010 flyttade de dit första gången, sen flyttade de ju hem och sen till New York och sen tillbaka till LA. Så att, och massa fler liksom.
Men vad gör man på dagarna då?
Ja, men först,
är det en fördom det, om jag nu säger vad jag tror man gör?
Ja, säg vad du tror man gör.
Ja. Man lämnar barnen på skolan, man åker och köper sin smoothie, går på gymmet.
Mm.
Ta kanske en lunch med några tjejpolare. Mm. Nu är klockan redan 3-4. Åker och hämtar barnen. Skjutsar dem till aktiviteter. Kommer hem, äter middag och lägger sig.
Ja, och sen om man har tur kanske man hinner med chateaumont på kvällen också.
Och tar en drink.
Eller flera drinkar. Ja, det är väl ungefär så.
Du ser.
Det är svintrevligt.
Jag tänker, det är så där man lever i Sverige också.
Det är svintrevligt.
Fast man har inte solen.
Men det är bara en av anledningarna till att jag inte tyckte, alltså en av anledningarna som jag verkligen inte tyckte om LA, det är ju solen. Det är så konstigt. Jag fick panik. Jag ville bara att det skulle regna och vara dåligt väder hela tiden. Och det var vakna upp till den här jävla solen hela tiden. Samma väder, dag ut och dag in. Jag klarade det inte.
Jag kan ju säga att du är rätt unik.
Ja, folk säger det, men jag undrar om jag verkligen är det. För man måste också förstå, alltså till exempel med Karin som jag har This is 40 med, hon skulle aldrig kunna bo i Sverige nu. Alltså för hon måste ha ljus och sol och så. Och jag kan förstå det, men jag säger inte för att kokettera att jag gillar mörker och regn och så. Men jag älskar att det blir mörk klockan 3. Alltså jag tycker det är så mysigt att det inte är klokt. Alltså tända ljus. Dessutom kan man börja dricka vin jättetidigt ju, utan ångest.
Ja, det är det. Du skyller dina alkisvanor på.
Ja, why not? Man måste skylla det på något.
Ja, det är jättebra. Men jag tänker att jag förstår grejer med december och det är jul och det ska vara snö. Det köper jag.
Mm.
En månad eller en och en halv. Men sen kan våren gärna få komma tillbaka. Fågelkvitter och...
Folk verkar ha problem med... Nu har jag ju bara bott i Sverige 3 år. Så jag är ju fortfarande nyhetens behag kanske. Men...
Nej, det skulle inte vara nyhetens behag. Där är vi olika.
Ja, men januari, februari, mars verkar ju vara de som månaderna som folk hatar mest.
Januari,
egentligen.
Februari, mars, det är de värsta månaderna.
Och sen så snöar det ju nästan alltid på Valborg. Det är ju 30 april.
Ja,
kungens
födelsedag. Ja, men det är så konstigt. Liksom. Det kan vara 20 grader 17 april och så snöar det 30.
Ja,
det är jättekonstigt.
Nej,
men januari, februari, det är bara mörkt, det är deppigt. Det är liksom, och sen är det så här snöblandat regn hela tiden.
Älskar det.
Okej, man bodde... bara 2 timmar norrut så vet man ju att man har vit, kritvit snö.
Ja, men gör det då?
Nej, för jag gillar ju Stockholm.
Det är det jag menar.
Jag säger det, man kan få allt. Man kan få kakan äta.
Nej. Men jag gillar, jag har inga problem med mörkret faktiskt. Men jag ser den andra sidan också. Det var det bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
När du pratar om Hollywoodfruarna, vem tyckte du var mest jobbig att jobba med?
Gud, får man säga Isabella Adrian?
Nej, det tror jag inte på.
Jo, du. Men alltså, jag gillar Isabella Adrian väldigt mycket. Men det var ju knepigt med schemor som henne. Att det var, alltså, nej, jag kan inte börja förrän 11 eller du, lite så. Att
det ja, var, man behöver väl lite skönhet.
Ja, ja, men precis. Alltså, jag förstår henne, det är inte det. Men som när man måste hålla i, liksom, man har bestämt en inspelningsplats eller så. Så bara, fan, men kom igen nu, vi måste börja då, liksom. Men det är ju mer arbetstekniskt, så jag tycker Isabella Adrian är skitkul. Hon är väldigt osvensk, jag tycker det är roligt.
Och hur var Gunilla att jobba med, Persson?
men jag gillar Gunilla. Alltså hon är ju väldigt speciell, men hon har ändå empati som man inte tror att hon har.
Jag håller med om det faktiskt. Ja, men tror, man ser bara hur gullig hon har varit mot sin mamma.
Ja, men det är precis det också, men saker så ja, hon har det finns en värme hos henne som jag tror att många svenskar inte förstår,
som inte går igenom rutan.
Ja, men som jag inte ens är säker på att hon vill visa för alla. Alltså det är, att vara med i en sån här reality är ju också ett skådespel, eller vad man ska säga. Alltså de är ju sig själva, de lever ju sina liv, men det är ändå så att det måste ju hända någonting. I varje, alltså, om det alltid skulle vara att hon är jättebra kompis med sin städerska, så skulle det inte bli så kul tv, så att säga. Så att det blir ju lite så här, ja,
Maria Montazami,
ja. Ja, det tycker jag också jättemycket om.
Jag har haft henne på den. Mm. Hon är så här, skön, bra, bra mamma till sina barn. Mm. Hon är verkligen familjekvinna.
Hon har också varit så här, jag hade någon kompis som hade, Ebba, en kompis till mig, hade en son som hette Felix som var helt besatt av Hollywoodfruar. Alltså när han var 10-11 så var de och hälsade på, så kunde jag ringa Maria och säga, kan inte han få komma hem till dig? Du vet. Och så var vi, fick, nej, självklart. Och så fick vi komma dit, så fick hon en tassel med sig och sånt. Det är fint liksom. Och det var ju liksom när Maria verkligen var som störst också. Eller hon är fortfarande jättekänd i Sverige. Alltså hon är ju en superstör.
Jo, men då var det verkligen.
Ja, men det var liksom mitt under Hollywoodfruar deluxe liksom. Men hon är ju med, alltså hon är ju verkligen en, Maria är ju en superstar i Sverige. Vad jag menar med det är att hon, de realitiesen hon är med i har höga tittarsiffror.
Hon är bra. Hon är en bra realityperson. Ja, tröttnar du på LA i solen, eller vad hände?
Ja, men vi hade egentligen pratat ganska mycket om att så här ska vi byta. För eftersom min man då är reklamfilmsregissör, så kan han ju egentligen jobba från hela världen. För han behöver ju pitcha, kan han göra var som helst. Och sen så åker han ju filmer någon annanstans ändå. Ibland kan det vara att han filmar i LA, men det är inte jättevanligt. Så han var ju ändå borta, så att säga. Och då så var det liksom att ja, jag ville börja jobba, kände jag, barnen hade blivit större, och då var det så här, fick ju green card till slut, så jag hade ju kunnat börja arbeta där, men då var det så här, hur ska jag göra det liksom, jag kände ingen där. Ja, det blev liksom. Och så var det lite som en, ja men vad kan man kalla det för, en flygkrasch kanske. Ja, men liksom att det var inte bara en grej som gjorde att vi flyttade hem, utan det var att vi hade börjat prata om det och sen så började vi hittade vi en råvind, för Selma var väldigt på oss också, var en största unge. Alltså, men kan vi inte flytta hem och så, av någon anledning, hon fick någon noja på det. Och då blir man ju, första barn blir man ju ofta ganska, man vill liksom göra den till lags på något sätt. Jaha, vill hon också flytta hem? Jaha, ja, ja. Och så hittade vi den här råvinden som vi kunde renovera, som var stor nog för oss. Och sen så ja, och sen så var vi, det här var ju precis, det här var ju då när min pappa fyllde 75, så var vi i London på en 4 dagars fest med hela familjen då. Och så får vi reda på att en av våra närmsta vänner, som var verkligen som en pappa i vår familj också, alltså en pappa till våra barn, hade tagit livet av sig i LA. Och då blev det också så här, ska vi bo i LA utan honom där? Ja, det var liksom många saker som bara var så här, ja men nu är det dags.
Många pusselbitar.
Ja, och då på den hösten, och det är ju hösten innan corona kommer då, så drar vi igång hela det maskineriet. Så att många trodde ju att det var på grund av corona vi flyttade hem, men vi hade redan liksom kört igång det innan det, innan.
Ni hade tur vid 2 tillfällen.
Ja, där. Fast egentligen inte, för sen så blev, för vi flyttade ju aldrig hem. Vi skulle flytta hem till den sommaren då, året efter. Vi köpte lägenheten, sen skulle den renoveras, var klar i mars. Och så skulle vi flytta hem i juni, året efter då.
2020.
Ja, måste det vara. Och, men då kom ju corona där. Och ganska tidigt blev vi ju lockdown. Då hade vi ju sålt vårt hus redan. Så då bodde vi liksom i en jobbig lägenhet. Som inte alls var familjär eller vet, alldeles för liten och så vidare. Vi trodde ju att Filip skulle vara borta på jobb och sen skulle det vara sommar och skulle vi åka hem. Men det blev liksom att vi satt, och då blev det ju lockdown med 4 barn. De satt ju hemma då och gjorde skolan i den här liksom lilla lägenheten.
Varför åkte ni inte till Sverige?
Men, ja, därför vi hade ingenstans att bo här heller. Vi trodde vår lägenhet skulle...
Jo, men här var det ju inte lockdown.
Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det var konstigt faktiskt. Mm. Men vi har också tungt, när man ska flytta ett bohag efter 15 år så finns det ju things to do, så att säga. Det var ju tvungen att bli klart också. Så att, ja, det blev så i alla fall. Och vi hade, har ju 2 hundar också, så vi var tvungna att hitta, fixa, så här, hitta flyg bara som de kunde vara på. Det var ju jättesvårt under corona.
Alltså, så när började. Kom ni då?
Så vi kom i juni någon gång.
Okej. Okay.
2020 då.
Så ni fick, det blev jobbigt i några månader.
Ja, ja, det blev jobbigt, för sen var inte vår våning klar. Så vi flyttade, ja, vi bodde på hotell i 3 månader och sånt där.
Nu har du ju bott här med familjen i 3 år. Mm. När under resans gång kände du, nej men vi kommer inte kunna leva ihop?
Ja, med min man. Ja, men det kom, jag tycker ju att det är han som har initierat det. Så att, det kommer inte för mig. Men, fast han säger att det kommer för mig, men...
Han ljuger, okej. Okay.
Men alltså vi har haft ett helt underbart äktenskap. Jag älskar honom. Det var verkligen min bästa person, men vi, det är liksom någonting som inte har, ja, jag fick ju cancer. Alltså redan i LA under lockdownen så såg jag att jag hade en svullnad bakom knät. Och då så, men du vet, det var lockdown och jag gjorde ingenting åt det i alla fall. När jag kom till Sverige så gick jag till vårdcentralen och vad är det här? Ja, det är en Bakers syster, okej. Okay. Och sen så gick jag igen till vårdcentralen, för jag är ganska hypokondrisk. Men rädd för läkare, jag tycker inte om att gå till läkare. Och då så, ja, det är en Bakers syster, sluta komma hit, börja inte äta din antidepressiva igen ungefär. Faktiskt ganska hånfulla mot mig.
Här i Sverige?
Ja, på vårdcentralen. Och men sen, så det gick liksom ett helt år, så i mars 2021 då, så ringde jag Sofia hem till ortopeden där, och så gick jag dit, och då sa jag, det här är absolut ingen Bakers syster, det måste vi göra magnetröntgen på. Och
jag tror inte ta en sån här, vad heter det?
Ja, men det kan man inte göra, man gör först en magnetröntgen, okay. Men, och då efter magnetröntgen kunde de inte riktigt se vad det var heller, men då blev jag skickad till en avdelning på Karolinska som heter sarkomavdelningen. För att då göra en biopsi.
Ja, exakt. Man tar bort den.
Ja, för att se ifall det... Ja. Men, och vid det här läget så hade jag nog inte riktigt förstått allvaret än. Men jag började ändå så här... För det var en fredag som jag skulle göra den där biopsin. Och det är väldigt känsligt med sarkom. Det är en väldigt ovanlig cancerform. Det är typ 1% i världen som får den. Och den kan komma ofta i så här tjocka magar på gubbar och så. Så att de inte märker det. Så man får inga symptom överhuvudtaget. Jag hade ju tur att jag såg den. Alltså att det var en ganska syndlig knöl som dessutom växte. Och ändå så var vårdcentralen liksom hånfulla mot mig. Men då så, och biopsi, så man måste vara väldigt försiktig när man gör den där biopsin, för att det kan göra i sig att det kan sprida sig och sådär. Så därför, ja, så var det en fredag och då började jag inse liksom, på, när jag var där uppe på Karolinska, för vadå, hur stor chans är det, vadå? Och han bara, nej men alltså vadå, det här är ju, alltså den här läkaren var ganska så här, men alltså det här är ju cancer. Eller han sa inte riktigt så, men det började liksom slå mig att det verkligen kunde vara något allvarligt. Och sen så får jag samtalet då en tisdag morgon klockan 7. Ja, det var sämt. Ja, då var det ju bara, ja, det här är då ortopeden på sarkomavdelningen och jag meddelar dig att du har cancer. Kan du komma hit på fredag så kan vi prata mer liksom. Jag la mig bredvid Filip liksom, bara grät och förstod ingenting. Och ja, och sen hade vi hela den resan framför oss då, där jag där, då hade den hunnit bli, det kunde de ju se då på MR:en att den var 11 cm den här knölen. Och den brukar sprida sig efter 8. Och då så och han, Otte då som han hette, min onkolog på Karolinska, så när jag kommer in till Otte bara, Otte bara, tjena Isa ungefär, hör du att jag, hela min värld har vänts upp och ner och här är liksom plötsligt en typ familjevän kändes det som, fast det inte, det var väldigt speciellt. Men, och då har jag ju, hela mitt liv har jag ju vetat att jag ska få en dödlig sjukdom. Och dessutom har jag vetat att jag kommer dö inom 3 månader när jag får den. Alltså det är så som mina tankar har gått i min hypokondri. Så när jag, när jag sitter där så kommer jag liksom, min första fråga är ju, hur långt har jag kvar? Är det 3 månader eller liksom? Jag bara, men snälla, du ser för frisk ut för det, oroar dig inte. Han hade en sån positiv jargong liksom. På ett sätt som räddade mig ganska mycket, men också, det blev ju liksom lite konstigt för mig, för jag var ju säker på att det inte skulle, att det inte var så. Nu händer ju det som min hjärna har sagt att jag alltid ska hända.
Tvångstankar kallas det för.
Ja, jag vet, men ändå, det blev ju konstigt eftersom jag, för det sa ju, har ju många utav mina läkare sagt också, det är konstigt att det som du har, alltså att du faktiskt fick cancer överhuvudtaget när det är det.
Det är som i huset.
Ja, ja, okej, okay, men då jag måste positivt, säga att jag vill ju inte tänka på tankarnas kraft, eftersom jag är faktiskt, jag vill inte tro att det kan vara så, eftersom jag är en person som tänker ganska negativt.
Kan du tänka något positivt här, tror du?
Ja, kan du tänka något positivt?
Ja.
Nej, men vad,
men
jag menar,
det är så här, bättre.
Men hur som helst så blev det då, och då var det ju, du kommer genomgå cellgifter, och den här sortens cancer är extremt svår att behandla. Så att det är en jätteaggressiv behandling. Du går är på sjukhuset 3 dagar, 7 timmar per dag med gift som sprutar rakt in i dig. Sen så ska du opereras i mitten av de här, efter 3, alltså efter då 9 dagar man nu ska säga, av de här 7 timmarna. Ja, 7 timmar.
Och då är det 3 dagar i veckan.
Ja,
och så
måndag, tisdag, onsdag.
Gånger. Så efter 3 veckor skulle du typ opereras?
Nej, för man fick, då skulle man dö. För så stark är den. Utan du måste vänta i 2,5 veckor mellan behandlingarna.
Okay,
det är så extremt starkt.
Okej, okay, så 3 gånger 7 timmar.
Ja.
Sen väntar du 2,5 veckor. Alltså 3 gånger till, ja. Så väntar du 2,5 veckor. Okej, jag förstår.
Och då är man efter... Ja, det var jag kaxig också. Du kommer ju förlora håret förstås och sådär. Och jag bara, allt det där var ju bara, sket jag i totalt. Jag har aldrig heller varit speciellt fåfäng, så jag var bara, okej, okay, sure. Men det var ju liksom, jag förstod ju inte vidden av hur dåligt jag skulle må liksom av...
Cellgiftsbehandlingen.
Ja, eftersom den är så aggressiv. Det är liksom inte, alltså jag vill inte håna folk som har bröstcancer till exempel, men det här är liksom någonting helt annat. Den är extremt aggressiv, den här behandlingen.
Och vad hände med dig?
Det som hände med cellgifterna var ju inte så mycket att... Jag var inte så jag spydde några gånger och sådär, men däremot så blev jag... Det var liksom som om jag hade ett spöke i kroppen. Igen blev det själsligt liksom. Så att det var så här, typ om jag någon gång skrattade eller under den här perioden av de här 6 månaderna av behandlingarna då, så var det som om att spöket var så här, ha, du tror att du kan vara glad. Då var det som om jag gick ännu längre ner i botten.
Ja, ja, ja.
Alltså, så, jag vet inte. Det var som jag hade liksom andliga. Det var så här, så, för, tror inte att du kan skratta eller komma på, tänka på någonting positivt. Det var som någon sorts,
det är ju tvångstanken.
Ja, jo men det var så också.
Ja,
så att det var liksom så här, så jag till slut vågade jag inte göra någonting, och det jag gjorde. En sak som var ganska befriande var ju att jag hade som en, alltså om man ska säga någonting positivt med hela biten, var ju att jag var ju väldigt väldigt sjuk. Jag är inte en person som är sjuk. Alltså jag är, när jag blir förkyld, alltså jag går till jobbet ändå. Alltså det är så här, alltså jag är inte liksom, alltså här var det ju så att det fanns inget annat val än att bara vara hemma. Det fanns en trygghet i faktiskt, måste jag säga, eller på sjukhuset. Jag var ju på sjukhuset hela tiden, det kändes ju så.
Ja, för du kunde bara släppa all stress.
Ja, alltså det var så här, och så fick man, Filip var ju väldigt väldigt, han var helt fantastisk under den här perioden. Det var också då jag förstod att han plötsligt kunde säga, kan ni borsta tänderna nu till barnen till exempel? För det hade jag gjort hela tiden som mamma. Men och sen hade jag då operation i mitten då de skärde av då, och då den här tumören. Och samma dag som cellgifterna börjar, då ringer onkologen då, en helt fantastisk kvinna också som har jobbat med cancer, eller som tyvärr har gått i pension idag. Det har inte spridit sig. Då hade jag gjort sådana här skam på hela kroppen. Och man hörde ju på henne, hon var ju chock liksom. För eftersom den hade hunnit växa till sig. Så
ja, i och med att det var 11 centimeter.
Ja, men precis. Jag bara, va? Då blev det ju också, ja, det var ju en, 15 mars får jag det samtalet. Det, är ju så här, det finns olika datum man aldrig glömmer liksom. Men, och sen hade jag operationen, och då blev det, jag har ju ett ärr och så här stort på benen, bakom benet. Och sen, och då, eftersom man är ju så, immunförsvaret är ju så, man är ju så otroligt dålig som de gör det i mitten av cellgiftsbehandlingen. Så är det ju väldigt svårt för såret att läka och så vidare. Så, och så efter då den fjärde cellgiftsbehandlingen, då fick jag ju nästan sepsis, för alltså jag fick stafylokocker, eller streptokocker eller vad det heter, stafylokocker kanske, i mitt sår.
Och det är det som kallas för sjukhussjukan.
Ja, det är ju en dödsbakterie.
Ja, exakt. Men vad jag inte fattar är, varför ger de inte penicillin?
Ja, och det har jag faktiskt tänkt på också.
Därför
de vet att nästan alla kommer få det, så det är jättekonstigt.
Exakt, det är så konstigt. Mm. Det gör de ju utomlands, så varför gör man inte
nej,
det?
Och det där var jag så nära döden så att det var inte klokt. Och Filip var bortrest, och Ebba, min kompis, var hemma hos mig. Och jag hade inte feber, så hon förstod inte. Men jag har total blackout. Och så kunde jag inte gå då på mitt ben. Och det var förfärligt. Men på måndagen så åkte jag upp, jag tog en taxi då till Karolinska, och så tittade de. Och då hade jag blivit lite bättre. Det här är den, jag vet också, för på söndagen där var det min gästas födelsedag, och det var ju så förfärligt, för jag kunde inte knappt gå upp i sängen och sådär. Så det måste ha varit då den 21 juni då, så åkte jag upp, och då tog de ju odling, och det var ju stafylokocker, om det, jag tror att det heter stafylokocker. Streptokocker är väl det du har i halsen, va?
Ja.
Ja, stafylokocker. Och då fick jag ju penicillin som jag fick äta i typ 6 månader. Eller
så. Men du hör ju hur sjukt.
Ja. Och sen så, men samtidigt hade jag ju massa cellgiftsbehandlingar kvar också, eller ja, två år kvar då. Ja. Och såret, du vet, det är svårt för ett sår som är så stort också att växa tillbaka då, eller liksom få kontroll. De tog bort de här gaffa, eller de här som de hade stämplat, och då blev det ju ännu värre. Ja, det var hemskt. Och sen så var så, och sen 20 strålningar på det också. Så att, ja, men, och sen får jag ju gå då på kontroller var tredje månad, och nu har det gått till var sjätte månad, så nu ska jag faktiskt på röntgen nästa vecka. Så precis innan jag var här så var jag på Karolinska och tog blodprov.
Men nu är den borta, vad de säger.
Ja, jag har ju varit frisk nu då, sen, ja, i 2 år då.
2021, ja.
Ja, precis.
Och din man då är det här som har varit helt fantastisk. Och jag menar, när du tar dig ur cancern, för då är man ju rätt trött och sliten, kan jag tänka mig.
Framförallt är det mitt i. Ja, precis. När man är så friskast egentligen, alltså precis efter, alltså då i, vad det blir, juli, augusti det året, känner man ju sig som sjukast. Men då är man ju egentligen helt marinerad av alla gifter och så vidare. Och inget hår. Jag kan visa bild sen, ska du få se. Och så att, men sen tog min pappa mig till 10 dagar till Eden Rock.
Ja, mitt lyxhotell i Frankrike.
Ja, 16 augusti till 26 augusti det året. Och då hade jag ju bestämt mig för att jag gick ju på så mycket morfin och skit. Va, och även penicillin då. Och allt det där. Jag måste sluta med morfinen så jag överhuvudtaget kan dricka ett glas vin. Och då, jag gick på 90 milligram morfin om dagen.
Det är väldigt
alltså,
mycket.
Ordinerat alltså. För att jag hade ju så ont att ha
för att Aje var ju sjuk.
Ja.
Och han åt ju 30 per dygn och blev knäpp av
det. Jag var helt, alltså jag var
en tre gånger starkare dos.
Jag var en grönsak.
Men jag bara tänker tillbaka på din man där, för att Aje blev ju väldigt sjuk och fick ju ta morfin och det ena med det andra. Att det är väldigt jobbigt för ens nära anhörig att ta det där, för man blir otroligt trött. Jag fick vagel i ögat, jag fick liksom munsår. Jag gick på gymmet, kunde inte lyfta ett gram liksom. Så svag var jag i kroppen. Om jag tappar nyckel på golvet så lät det som en explosion. Man säger att det är som en, man går in i en sån här överlevnadsmood. Tror du att när din man kommer ur allt det här, att liksom tröttheten kommer kapp honom också?
Ja, jag tror ibland att det kan ha varit jobbigare för honom än för mig. Barnen tror jag faktiskt fixade det ganska bra. Jag hade en nära bekant som hade, eller en jättenära kompis som hade varit sjuk i bröstcancer något år innan. Och det hade gått bra för henne och så, och hon är när, alltså hon, barnen hade sett det liksom. Så jag tror att för dem var det så här, ja, det där kommer lösa sig. Det skötte Filip väldigt, väldigt bra. Jag var ju säker på att det skulle gå åt helvete. Men, och sen så där, det var jag väldigt imponerad av Filip. Men jag tror att han mådde väldigt, alltså ibland tror jag att de som är bredvid, framförallt ens man och kanske ens föräldrar och så där, mår sämre än vad man själv gör egentligen.
För man är ju så borta i huvudet.
Det är också, men liksom bara, alltså, när man väl får morfinet, det kan ju vara härligt, visst. Liksom, nej, det är för jävligt, det är vidrigt. Men jag har bara liksom starka känslor och förstår precis vad du pratar om. Att det kan vara väldigt jobbigt att vara den som är bredvid. Liksom.
Jag tror att det var det som ledde till att man vill skilja sig,
ja,
till slut.
Ja, det tror jag också. Med alla stora förändringar. Alltså då får du tänka på att det är inte ens första. Att bara flytta till USA och sen flytta tillbaka till Sverige med fyra barn. Bara det är ju en sån stor förändring så att det inte är klokt. Det hade ju räckt. Och sen renovering som gått helvete. Och sen cancer. Och sen började jag jobba jättemycket.
Efter cancer.
Ja, från att ha liksom varit egentligen hemmafru. Ja. Dödsfru, men också varit hemma med barnen. Och liksom bara levt egentligen hans liv. Så det är klart att det är väldigt många stora förändringar som gör att man har svårt att hitta tillbaka till varandra, skulle jag säga.
Men känner du innerst inne att du egentligen inte vill skilja dig?
Ja, det vet jag inte. Jag har inte kommit fram till det än. Jag vet inte vad jag känner, men däremot så vet jag att han är mitt livs kärlek.
Är ni vänner?
Ja, det skulle jag säga. Alltså vi är mitt inne i en sån här där man ska, du vet, dela upp saker och ekonomi och så. Vi har alltid ägt allting 50-50, både bolag och hushåll och så. Men sen finns det ju andra saker som man kan alltid bråka om något. Men vi är, i grund och botten så är det absolut min bästa människa på jorden. Alltså.
Det var ändå fint sagt.
Ja, jag älskar honom väldigt, väldigt mycket.
Hur tar barnen där?
Ja, men där har vi nog inte heller varit så bra, tror jag. För att eftersom det har blivit, för det första, i alla våra bråk genom hela vårt äktenskap så har vi alltid sagt, men det är lika bra att vi skiljer oss. Alltså det är så våra bråk har slutat, och sen har vi blivit vänner. Barnen bara, för i helvete, nu får ni skilja er då. Alltså det är liksom, ja, vad håller ni på med ungefär? Men vi har ju bara sagt det är bara ett ord som vi har använt.
Vargen kommer.
Ja, men liksom så att det var ingen som har tagit, varken han eller jag har ju trott på det. Men det har nog irriterat barnen ganska mycket. Så nu när det då blev så här, nu ska vi skilja oss, ja, men eller hur, ungefär. Ja, men vi ska faktiskt det. Och blev liksom aldrig riktigt att vi hade någon så här runda bordssamtal med alla fyra som man kanske borde ha. Jag försökte faktiskt. Folk bara, nej men sluta för helvete. Spela roll. 250-åringar som ska skilja sig, vem bryr sig ungefär? Men sen så var det någon gång när jag försökte ta upp det, då var det ett av barnen som plötsligt blev jätteledsen. Det barnet som egentligen har varit mest på mig också har sagt så här, men skilj dig för det, du är sådär.
Man kanske har sagt av ren irritation för att sluta
ja,
bråka.
Men mer, ja, kanske. Men, så det, jag tror att det, och sen så var det med ett barn, vi låg i sängen någon gång. För vi bor ju då fortfarande, nu har jag köpt en ny våning, men, så jag flyttar 1 februari. Men vi bor fortfarande ihop, i samma säng dessutom. Och då så, och äter middag och så. Men vi har delat upp varannan vecka så att, annars blir det ju oftast en som gör för mycket. Så att, då, jag säger att det är bättre att vi har varannan vecka. Så att, när det är din vecka så är det du som är ansvarig för mat och så, och hundarna. Och när det är min vecka så är det jag som är ansvarig för det. Men då så låg jag och ämte barnen i sängen. Och så var det där, någonting om det, att vi, jag bara, kommer du längta efter det här hemmet när vi ska, för då, vi ska ju sälja våran våning och köpa två nya, men nu är det bara jag som har köpt, så Filip kommer ju bo kvar i våran våning tills vi säljer den. Och då så vad då, vad menar du? Ja, men vi kommer inte bo kvar i den här våningen. Då blev han liksom helt kritvis, bara, va? Alltså han trodde liksom att vi skulle bara skilja oss och bo på det här sättet. Man tror att barn förstår, ja, att man måste vara jättetydlig. Ja. Nej, men man måste vara tydlig. Ja, ja. Det innebär att vi ska separera innebär att vi ska köpa två nya boenden. Alltså man tänker ju bara, de fattar liksom.
Var det yngsta barnet?
Ja, mellan. Okay. Men och då så nej, ja, du menar det som sa det. Nej, det är mellan och var också mellan faktiskt. Ja. Men ja, jag är ju fyra, så mellan, ja, mellan. Ja. Men då så var det så, nej. Men det är här jag har haft hela min barndom. Jag bara, ja, fast det stämmer ju inte riktigt. För vi bodde ju på Parva också i Los Angeles. Ja, men det är inte samma sak. Det var här jag blev populär.
Gulla.
Så att man bara, okej.
Utgår från sig själv.
Ja, det, liksom, det var inte precis. Det var inte något så här stackars mamma eller pappa. Utan det var bara, det var ju i den här lägenheten jag blev populär. Här måste jag fortsätta bo.
Sen spelar du in en podd, This is 40, med Karin Bastin, där ni diskuterar livet och vad som händer, lite beauty tips. Mm. Hänger ut dina barn, det gör jag med för sig. Ingen filter.
Nej.
Det går bra för er. Berätta, du har haft den i 3 år, va?
Ja, något sånt måste det bli, va?
188 avsnitt.
Ja, vi tar lite lov ibland och sånt, typ på sommaren tar vi, och lite på julen och så. Men
får ni tillbaka lyssnarna?
Ja, det får vi faktiskt. Folk är rädda för det där, men i måndag kommer vi ut annars. Alltså. Det är mest... Jag gjorde ju till exempel hela perioden när jag var sjuk.
Wow.
Och jag, vissa gånger gick det ju inte. Det var ju också en grej som jag var tvungen att bestämma mig för. Alltså när jag fick diagnosen då. Att det så här, hur ska jag vara öppen med det här eller inte? Och ganska snabbt så var det så här, men det är ju ingen, alltså vad ska jag göra liksom?
Folk uppskattar ju att höra.
Ja, ja, både jag och nej. Ja, men vi tappade faktiskt lyssnare. Folk var väldigt rädda, för eftersom många människor är hypokondriska. Och jag hade ju pratat ganska mycket om den här knölen. Och dessutom pratat mycket om min hypokondri.
Har du fått tillbaka lyssnarna?
Ja, det kan man väl säga. Men alltså, det var lustigt, för man tänkte ju att det skulle liksom vara så här, ja, gud.
Åh
gud, vad intressant. Hon har fått cancer. Mm. Men jag skulle säga att folk blev ganska rädda. Och det kan jag också förstå. Jag hade inte heller velat lyssna på det. Jag är hypokondrisk, att så här, någon som är hypokondrisk får det som den tror den ska få. Det är förfärligt.
Det är som att du är en häxa.
Ja, det är förfärligt. Det är förfärligt. Ja, men, så att, men nu är vi...
alltså, vi... Jag har bara flyttat på mig lite här bakåt.
Akta dig. Nej, oj, men gud.
Jag vill inte ha en knöl.
Nej, det vill du inte. Jag vet inte fan vad som händer nu.
Nej, det är lugnt.
Ja. Man ska ju vara glad.
Du börjar komma närmare mig. Det börjar bli lite farligt här.
Ja, nej, men man ska ju vara glad. Det jag kan säga, även fast jag är väldigt rädd för läkare bara idag när jag har tagit blodprov och så kan man ju ändå säga så här, att hittar man saker i tid idag så är ju det mesta botbart. Alltså i den världen. Inte allting förstås, men mycket. Och, men det är det att jag är rädd. Det är bättre att vara som en killkompis med mig som är hypokondriker och går till läkaren varje vecka. Han har gjort 6 kolonoskopi bara i år. Alltså, det är jobbigt också. Men då vet man ju åtminstone att allt är fine. Men jag är ju så jag blir så rädd för att bara... Jag har liksom sjuk... Eller jag är rädd för läkare.
Det blir paradoxalt.
Ja, det blir jobbigt. Det blir jävligt jobbigt. Jag borde ju vara så glad över att jag blir kollad var tredje månad, var sjätte månad. Ja. Istället så ger det ju mig ångest både månaden innan och månaden, eller hela tiden förstås, men ändå, det är dumt liksom.
Och du känner ingenting på det heller.
Nej, jag känner ingenting på det, och jag blir också irriterad på mig för att jag inte är mer tacksam. Liksom.
Då får du säga till de där spökena, du har huvudet att ja, okej, jag känner mig orolig, var det något mer ni ville stressa upp mig med? Vad säger man? Keep your friends close, keep your enemy close.
Kanske det här avsnittet ska heta...
Det kommer gå bra, Isabel. Tack för att du kom hit.
Tack, Martina.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.